idag ska vi prata om ett ganska läskigt ämne som... jag vet inte hur det är med dig, men jag känner ju liksom... Det kryper lite grann. Vi ska prata intimitet och närhet.
Mm.
Och jag vet egentligen inte exakt varför. Och det, då blir det ju... Det blir både spännande och det blir lite obehagligt. Jag vet ganska mycket om mig själv och det här. Och samtidigt kanske jag aldrig riktigt har pratat om det.
Nej.
Med någon annan.
Det ser jag fram emot. Och jag ser också fram emot att du någonstans... ska hjälpa mig att veta mer om mig när det kommer till det här. För jag tror att jag inte riktigt har förstått att det här är svårt för mig. För en typ nu, ja, senaste tiden liksom. Jag har alltid tänkt att jag har inga sådana problem med vare sig liksom... tillit eller närhet eller intimitet. Men det är som så mycket annat så har jag fått gå till botten med det också. Och se att men det här ligger nog ganska mycket av mina issues och svårigheter.
Ja, och nu nämnde du några olika saker där. Och är det inte så att det finns olika typer av närhet?
Jo.
Och varje typ av närhet har liksom som en flytande skala. Och det beror lite grann på situation, person, dagsform, hur man rör sig där. Om man klarar av intimiteten och närheten eller om man försöker avlägsna sig bort från den på något sätt.
Mm. Jo, absolut.
Förstår du vad jag menar? Alltså jag tänker det finns fysisk närhet.
Mm.
Men det finns också, vad ska man kalla det då? Någon typ av, kan säga, psykologisk närhet. Alltså, man skulle kunna säga som jag upplever när jag får prata med dig så här. Det är vi kliver in i varandras världar lite grann. Du släpper in mig, jag får veta hur du tänker. Du får veta hur jag tänker.
Mm.
Det är en sak.
Mm.
Och sen tänker jag på när jag är kanske ute i naturen eller så. Så kan man ha någon typ av, vad ska vi kalla det då, existentiell närhet, andlig närhet. Alltså det känns som någon slags närhet med livet sådär.
Mm.
Det som också kan bli väldigt stark om man har upplevt en adrenalinrush. Som när jag var på Grönan här och åkte karuseller och skakade som och tänkte fan, det kunde jag dött liksom.
Ja.
Då blir det också någon typ av intimitet och närhet med att vara levande.
Jag tror att det är exakt den som jag har försökt beskriva tidigare när vi har pratat om känslan efter en begravning.
Ja, precis.
Ja,
ja.
Det är nog väldigt mycket.
Väldigt rått och naket och på riktigt.
Exakt. Men jag tänkte på det där med bara på en gång. Du kanske hade fler förresten typer av närhet innan jag hoppade.
Nej, det är nog dem jag kan komma på så här.
Ja, vi kanske kommer på fler. Men jag tänkte på den där första där med fysisk närhet och hur det också kan så här, vad ska man säga, dekonstrueras. För att jag håller precis på att läsa om Stjärnor utan svindel av Louise Boye Augenes. Och i början där så skriver hon ganska mycket om sig och sin man och att de har ganska så här aktivt sexliv och sådär. Men det blir ganska tydligt också att när hon beskriver det så är det ju visserligen så att man är intim på ett sätt. Man är nära varandra kroppsligt, men båda två är någon annanstans i huvudet. Och då tänker jag så här, då är det då närhet och intimitet? Eller tänker vi hela grejen kring det här med kroppar, närhet och sex, tänker vi lite fel där liksom? Har vi...
Det här är ju sjukt spännande faktiskt.
Ja.
Och nu får man väl säga, om mamma lyssnar så stäng av nu. Nej, men det där är väldigt spännande, för den sexuella närheten, det är precis som du säger, där har du också det här spektrat. Det rör sig till en den ena änden där du kan vara fysiskt intim, hur nära som helst. Ganska avskalad avslapp. Alltså du håller inte tillbaka någonting. Du är ändå i din egen värld.
Mm.
Och sen finns det den andra när det är liksom, det är så både liksom fysiskt, känslomässigt. Det kanske blir alla närheter på en gång.
Mm.
Psykologisk, fysisk och existentiell eller andlig närhet eller vad man ska säga. På en gång. Och då blir det ju liksom, jag menar, när det har hänt, alltså då kan jag gråta.
Mm.
Då gråter jag.
Ja.
Då blir det gråtsex.
Ja.
Ja, precis. Eller hur?
Det är så mycket känslor och vi gråter. Efteråt. Det är så vackert.
Ja, men och just det här med fysisk närhet, alltså, jag vet inte hur det är med dig, men jag har så här minne från en kompis jag hade när jag var, kan man ha varit, 7-8 år så här. Mm. Alltså jag kom ju från en släkt och familj där kramar, det var ingen grej. Alltså den typen av ömhet mellan varandra, det var ingen van med. Det var bara inget man gjorde liksom. Och kramar var inte en grej när jag växte upp. Alltså det har ju verkligen kommit senare så.
Jaha.
Och den här kompisen, när man träffade henne, så satt hon alltid extremt nära. Och det kunde vara så att man hade en fot emot varandra och så här. Och vi var ju kompisar, men jag klarade inte av det här.
Nej.
Jag var tvungen att flytta mig bort från henne. Och det är precis som det kan vara när man pratar med vissa människor som kommer och ställer sig så här. Alltså för nära, innanför någon sfär så där. Mm. Och det blir ju jätteobehagligt. Eller de kan nudda en på armen eller handen och så här. Och det bara är fel på något sätt.
Mm.
Och så sen samtidigt så kan jag tänka in i situationer av sexuell närhet. Det är noll problem. Ja. Och i sitt liv så har man ju varit med om att man faktiskt inte har kanske känt den personen som man har haft kontakt med så himla väl heller. Men det är inga problem då heller. Visst är det märkligt?
Ja.
Känner du igen det? Eller är det jag som är konstig?
Nej, du är inte konstig. Jag direkt fick jag bara upp en Seinfeld-referens såklart igen. När du sa det där med folk som står nära. Att det finns ett fruktansvärt roligt avsnitt med The Close Talker. Men det behöver vi inte gå in på nu. För det illustrerar egentligen inte någonting av det du sa. Mer än att det är väldigt roligt. Jag försöker. Ja, men frågan är om det någonstans. Jag har ju vuxit upp i både en familj och en släkt med mycket kramar. Men tänker väl ändå att sånt här kan göra mig lite brydd. Och det beror nog så mycket på vem det är. Men jag vet ju att jag har varit väldigt så här obekväm med en sån här sak som att dansa med folk. Att bli så här uppbjuden. För mig blir det som någon slags parningsritual. Det blir jättekonstigt att vara så nära en annan kropp. Och sen så det man ska göra är att dansa. Det har jag inte riktigt liksom. Och jag vet inte om det handlar om någon slags kontrollbehov. Eller vad det kan vara. Eller rädsla för. För det är som att jag inte riktigt vet vad man gör med det här liksom. Jag tror inte att jag vet om mina gränser riktigt. Jag tror någonstans att om man dansar så, då vet inte jag riktigt vad som är nästa steg. Vad borde jag tänka? Vad borde jag göra? Vad borde jag känna? Så att jag tror att mycket som handlar om närhet och intimitet för mig handlar om att jag inte riktigt vet hur jag ska sätta mina gränser. För att jag inte riktigt vet hur jag ska känna efter vad jag vill och vad jag känner och vad jag behöver. Så för mig handlar det nog ganska mycket om att du slår det på någon slags kontroll. Och då blir det så här av istället liksom. Så det här för mig är det här jättesvårt. Och har då mannen i fråga druckit lite. Då är just det där igen att det blir en massa gråzoner. Att hålla lite för hårt på något ställe. Eller ha handen lite för långt där. Eller, vilket gör mig väldigt obekväm.
Ja, man riskerar ju att sända så fel signaler och kanske ge någon invit som man inte hade tänkt att göra. Om man kanske tar ett snedsteg och så råkar man trycka sig mot personen istället för, förstår du, att man liksom. Nej, det är som bäddat för att det går fel. Så det är inte så konstigt för min del att jag är på vakt i sådana situationer. Jag tycker inte heller om det. I så fall ska det vara med en sån här, ja men 60-70-årig man som verkligen han bara ska ut och styla på dansgolvet och så byter han till nästa och nästa på något sätt. Har du varit med om det då? Så att du har känt någon slags trygghet i att någon bara suger tag och sen är det inget snack utan det bara drrrt och så.
Det kan ju i och för sig ligga någonting också att jag inte kan dansa. Och nu kommer jag tänka på min svärfar, eller man kanske säger ex-svärfar nu då, eftersom vi är skilda. Men han bjöd upp mig när jag nyligen hade lärt känna dem. Och då sa jag så här, nej men alltså det är ingen idé att du bjuder upp mig för jag kan inte dansa. Och då sa han så här, jag kan föra vem som helst. Och så jag tänkte, ja det kan ju faktiskt vara så att jag inte har låtit mig föras tidigare. Men det gick ju verkligen inte bra. Så att han, efter bara typ ett par minuter så ledde han mig tillbaka liksom till där jag hade suttit. Och sa han, amen, jag tror att du har rätt. Så här, jag tror inte att det är någon idé att vi försöker mer. Så det, ja. Men så jag kanske bara inte är så bra på att bli förd.
Ja, fast är inte så bra på att bli förd eller är huvudet, precis som på mig, så fullt upptaget med att vakta på hur jag gör med min kropp?
Ja, det är våra huvuden igen, Susanna.
Och vara redo på att den andra inte, ja precis, det är för mycket huvud.
Varför glömmer jag bort det här hela tiden? Men det är ju det här. Vi skulle kunna prata bara om det här i varenda avsnitt. När huvudet tar över. För det tänker jag, det kommer ju egentligen i alla de här tre olika typerna av närhet och intimitet. Så fort huvudet är med, eller tar över ska man kanske säga. För det måste kanske få vara med.
Mm.
Men tar över, då är det ju som att hälften åtminstone försvinner.
Ja, men jag tänkte på det där, om jag är inne på den sexuella närheten, så finns det ju någon typ av ja, men, grad på detta spektrum där det i princip liknar onani, kan man säga. Man flyttar liksom i sin egen kropp. Men där vet jag inte om man är i huvudet så himla mycket. Om det är det handlar om, men man är banne med inte i relation i alla fall.
Nej. Ska vi prata om sex så får vi försöka göra det så sårbart vi bara kan. För att jag tänker på att det är svårt att prata om sånt. Men jag tror också att man måste prata om sånt här för att det är så oerhört viktigt. För att jag tror att många går runt och känner... Jag tror många kanske har svårt att prata om sex. Och inte minst med sin partner. Och jag tror det är så oerhört viktigt att börja göra det. Även om det är läskigt.
Alltså, ja precis. Ja, men det innehåller väldigt många saker ju. Lust är ju ett helt eget område. Och att våga stå för den, det är ju att vara så sårbar. Som du bara kan vara, känner jag nästan. Ja. Därför att då måste man släppa kontrollen.
Exakt. Och det är ju precis det som är kanske ett av mina svåraste. Att släppa kontrollen, att vara i kroppen, att inte tänka. Och det gör ju också någonstans att jag börjar förstå vad sex liksom har varit för mig, fortfarande är till stora delar, och också vad det är vi får i oss via liksom filmer och serier och böcker. Det är ju på något sätt, ja jag vet inte, det blir ganska ofta prestation, det blir ett NPM-at sexliv många gånger, för man läser om så här: säger så många gånger bör du göra det här med din partner, annars har ni ett dåligt förhållande. Och ja, men du vet, det finns så mycket fakta kring sex, men som egentligen inte hjälper till eller hjälper folk att komma närmare sin lust, utan snarare att man kommer liksom ännu längre ifrån den, för att det blir som att oj, jag måste visst, jag måste prestera det här också, jag måste förstå det här också. Och så handlar det ju jättemycket om att på något sätt släppa allt sånt där. Och att också så här, igen tänker jag, våga känna sina gränser, våga känna vad man vill och vad man behöver sätta ord på där liksom. Jag tror att jag har varit så himla rädd för att vara jobbig även där liksom. Så att, och att man också följer någon slags föreskrivet manus, i alla fall tänker jag inom heterosex, att det ska, det är på ett visst sätt liksom, och så är det en viss final och så. Jag har liksom inte tänkt att det kan se ut på så många andra sätt.
Men jag tänker mig som en så här seriestripp med steg 1, steg 2, steg 3, steg 4, klart.
Ja, visst, det är klart när liksom snubben är klar.
Typ. Ja.
Annars är det inte sex på riktigt.
Nej, och det där blir ju inte intimitet och närhet i så fall för mig. Utan då blir det ju en monteringsanvisning från IKEA liksom.
Ja!
Men jag tänker, alltså nu när vi pratar om det här så känner jag att jag liksom, vänta här nu, på det här området har inte jag någon skam i kroppen.
Nej.
Och det har jag inte heller när det kommer till att äta. Alltså det finns verkligen områden där jag någonstans tror jag har varit befriad, skyddad. Jag vet inte riktigt hur jag har klarat mig ifrån det, men jag vet att jag just där inte har några problem.
Okej.
Att bli intim, att släppa lös helt. Och det här upptäckte jag, du vet, jag är ju lite rädd, har varit rädd för kvinnor på något sätt. Att,
men de är läskiga.
Ja, men här kan vi prata om, ja men skitläskiga, här är intimitet och närhet, att liksom låta någon kliva in i ens huvud. Och kvinnor har alltid velat liksom prata psykologiska saker och relationer och så här, det är skitobehagligt. Det var det förut i alla fall. Mm. Så jag åkte ju på denna konferens där det bara var kvinnor en gång, och då skulle det pratas liksom om kroppen och relationen till kroppen och så här. Och där sitter jag 70 andra personer och jag inser att, men jag känner inte och tänker inte som ni, jag har inte problem med det här, jag har verkligen inte det. Och visst, nu råkade jag vara den enda som levde i en samkönad relation, kan väl ha haft något med det att göra, men jag har aldrig haft problem med det, inte annars heller, när jag har levt med en man eller varit tillsammans med en man. Så någonstans där så har det inte varit farligt. Men däremot liksom fysisk närhet som har med ömhet att göra, alltså bara så här kärleksfullt.
Ja.
Där börjar det bli svårt.
Ah.
Visst är det sjukt?
Men när du säger inte problem med, då menar du alltså att, vad menar du då? Alltså med, när det kommer till sex.
Om inte mamma har stängt av tidigare, så stäng av nu då, om vi säger så. Nej, men om jag känner lust, så liksom, det är inget jag behöver backa för, det är inget jag behöver generas över, så här vill jag att det ska vara, det här vill jag göra nu. Ja,
alltså, men det är inte lätt att, det, huvudet går inte på liksom sen för dig, alltså under tiden, att det bara oj oj, nu försvann.
Och tänker att det ska vara på vissa sätt.
Nej, men eller att det blir så här, att du far iväg.
Alltså jag har ju varit med, ja, nej, utan det har väl i så fall varit så här, om jag har varit i heterorelation, så tror jag att jag liksom många andra har hamnat i det här att, ja men man nästan går med på att det ska liggas fastän jag egentligen inte vill, och då blir det ju lite svårt att hålla fokus, då krävs det mycket mer koncentration för att liksom hitta lusten, flytta tillbaka inåt och in i relationen. Därför att man tänker sig som någonting som måste göras liksom. Så att, visst, jag har varit med om det, att när det blir en barriär, men det har inte att göra med att det liksom, jag bara ville inte och vågade inte bara säga att ja, men jag har inte lust nu, utan och så vet jag med mig att jag har väldigt lätt att hitta lusten någonstans, så att det har liksom också blivit, ja men det ordnar sig liksom.
För det är också lite en sån sak som jag har lärt mig nu på sista tiden, att man har så här olika sätt att liksom, vissa kan gå igång väldigt lätt genom bara en tanke eller någon sådär, att de kan vara på liksom väldigt snabbt. Medan vissa behöver liksom igångsättning, eller man ska säga. De behöver en annan form av sätt att hamna där. Och det är också en sån här sak, det pratar man ju ingenting om. Men det är ju jättefascinerande när man inser, men just det, precis så där funkar det för mig. Och då har jag alltid tänkt att det skulle vara något fel liksom.
Men jag har inte ens pratat med vänner om sådana saker.
Nej.
Man pratar inte om det med dem jag har umgåtts med. Så.
Nej, och då, om man pratar om sånt här så tycker jag att då blir det lätt efter några glas vin och folk är mer så här hö-hö, eller pratar om att de är missnöjda med något eller att de måste skryta om att de har så bra sexliv. Då känner jag att då är det ändå inte det jag vill prata om. För jag vill liksom åt det här andra. För när man liksom börjar, när man har börjat så här komma i kontakt med sin lust och ett annat sätt att förhålla sig till den och till att dela den med någon annan, så är det ju som att det här är ju ingenting som jag kan backa på längre liksom. Och det tror jag hänger ihop då, som det här vi pratade om i början, precis när du sa att du hade tre olika idéer där om vad det kunde vara. Det måste ju handla om att om man börjar jobba med sin egen autenticitet, vilket ju inbegriper ens egen lust, ens liksom grundbaslust, så måste ju det betyda att det får återverkningar på liksom det sexuella planet, precis som på de andra planen också. Att man liksom, man kräver mer, man kräver någonting annat.
Och det är ju verkligen ett område, det finns ju liksom, antingen är det autentiskt eller så är det är så hårt, det finns liksom fake.
Ja.
Det finns grader av fake, alltså man kan säga att man inte tvingar sig till, men man liksom, men man kan följa med i den här seriestrippen om man säger så.
Ja.
Och det kan funka bra liksom så. Men det kanske inte är det autentiska. Ska det vara genuin lust, så är det per automatik autentiskt. Det kan liksom, de två hör ihop.
Ja, jag kan inte följa med i seriestrippen längre heller. Det är som att det är så här, grej efter grej stängs dörrar, så att jag kan inte gå tillbaks där längre. Och det är väl i och för sig bra, men ibland, som vi väl kanske har sagt förut någon gång, eller också har vi inte gjort det, men ibland känns det för mig i alla fall som att om så mycket saker, stora saker förändras i ens liv, så blir man ibland lite så här benägen att oj, jag vill gå tillbaks i utvecklingen. Jag vill tillbaks in i den här trygga som var förut. Fast sen förstår man ju att det var ju inte heller tryggt liksom på riktigt då. Men det här som man är van vid, det här att vara en del av en norm på många sätt, att gå tillbaks dit.
Ja, det är ju sjukt bekvämt.
Ja, och obekvämt då när det skaver för mycket. Men det är väl med att om man kunde plocka bort skavet, då skulle det vara jätteskönt. Nej, men jag tänkte jag skulle bara läsa en liten grej ur just Stjärnor utan svindel som där det handlar om förhållanden, och för hon tar ju upp det här med att man tappar liksom lusten efter ett tag med sin partner, att det blir inte så kul längre efter några år när man kan varandras grejer och man kanske inte tänder lika mycket på en kropp som man är van vid liksom. Och hur gör man då? Hur ska man liksom hitta nya sätt att tända på varann, och så blir det en jakt på det, och så ska man spela rollspel och grejer. Och så tar den upp, men borde det inte kunna vara på något annat sätt liksom, om man ska kunna ha en varaktig och bra sexualitet med en partner liksom. Och så kommer hon in på slutet här. Eller så kunde man ha ett friskt och levande sexliv, men för detta fanns inga genvägar. Man tände på varandras person, på varandras intellekt, på varandras egenskaper. Man tände inte på någon yta eller kosmetik, eller för att genomsnittet älskade 2,2 gånger i veckan. Man tände för att man älskade varandra, punkt slut. Men för att kunna göra det var man hela tiden tvungen att hålla såret rent och öppet. Låta blodet flöda, putsa bort oxideringen från brottytan. Hugga upp vaken så att den inte frös igen. Man var tvungen att ha en levande dialog. Man måste tala om väsentligheter, om tankar och drömmar och förhoppningar och ambitioner av alla de slag. Om allt som var icke-praktiskt och ändå livsviktigt. Det är precis det där jag tänker.
Att det var jättebra beskrivet. Ja. Jag tänker det hon skriver om är en helt annan nakenhet än fysisk nakenhet. Alltså,
ja.
Det är ju det är på de andra planen också samtidigt. Att man, ja. Och då är det ju inte bara under själva akten utan det här måste finnas där annars.
Ja.
Att man är intim på alla de andra områdena också.
Exakt, och det är då det går upp för mig att det, min lust finns med när det är autentiskt. Och när jag möter en annan människa som är autentisk. Och man känner någon slags när, ja men liksom genuin fascination av den andra personen och dens tankar. Och idéer. Alltså ja, så det, ja, det, jag tycker att det här är, det är en ganska spännande tid att börja förstå saker från ett annat håll. Att börja återröra saker som inte riktigt har varit mina tidigare.
Mm. Men den här ömhets, alltså om vi fortfarande är kvar på det fysiska, den här ömhetsgrejen som jag har lite problem med. Usch, det är så hemskt. Det är så kallt och hårt. Men jag blir ju rädd. Därför att där riskerar jag så mycket mer.
Hur tänker du med avvisad. Ömhet
då? Liksom? Jo men sådana här små saker som att pilla i håret. Stryka kärleksfullt på någon bara. Alltså de här gesterna om man säger så. Jag har ju liksom inte med mig de där naturligt på något sätt.
Nej.
Utan det finns... alltså jag tror ju liksom i våra släkter långt tillbaka så det har bara inte funnits den typen av bekräftande fysisk närhet. Så att det,
men är inte det, det en del är... av ett för mig då som du vet är i och geggar i allting som har med relationer och relationsbeteenden och mönster att göra så så är ju också så här, vad är maner? För jag tänker på så mycket som ska bekräftas genom just såna här gester. Både inför andra och inför varann att man hör ihop. Medan jag tänker att ganska ofta kan, för mig i alla fall, såna gester handla om andra saker än ömhet kanske. Men kan inte ömhet för dig vara andra saker då, tror du?
Nej, alltså det finns någonting problematiskt här, verkligen. Och det beror inte på att det är maner, utan det finns en genuin vilja att liksom överbrygga det här. Men det som händer, och det här är ju liksom, ja men jag har ju gått i någon typ av terapi för att prata om det här. Och det är verkligen att det som slår till, istället för den här liksom ömhets- kärleksfullhetskänslan, den hinner jag liksom egentligen aldrig känna, utan direkt kommer irritation och vrede.
Ja.
Och det är ju som något sånt här lager som ska skydda mig. Därför att här kommer vi in på område där det finns tankar från min sida om att det jag vill ge inte kommer tas emot.
Aha.
Och det finns heller ingen som är intresserad att ge till mig. Och därför så trippar jag in med såna här grejer och så trippar jag in på ett väldigt riskabelt område.
Ja.
Och som någon slags skydd och så kommer den här känslan av vrede och irritation och lägger sig där för att få mig att backa bort ifrån det här. För att skydda mig. Och då behöver jag inte ens känna den här längtan efter att faktiskt kunna på något sätt naturligt göra så här. Och det där får jag jobba med. Och det har blivit mycket bättre på det. Verkligen. Ja. Men,
men för jag sitter ju här och nu var jag lite dålig. För det blir ju lätt så när vi pratar att det sätter igång någonting hos en själv. När du säger någonting så börjar jag tänka, oj då. Där brände
det. Men jag är ju intresserad av att höra hur du, ja, hur tänker du för det här? För att jag vill ju veta att fler känner så här, för att jag känner mig ju onormal och jättekonstig.
Men jag tänker att för mig, jag har inte haft några som helst problem med det här tidigare. Noll skulle jag säga. Jag har stora problem med det nu. Jag har inga problem med det när det kommer till barnen. Där är det väldigt mycket liksom gos och ömhet och kramar och pussar och sånt där. Men för mig liksom hela, jag tror att det handlar om att jag, förutom då rädsla för, jag tror säkert att jag har en rädsla för närhet och intimitet. Och en rädsla för att någonstans släppa in någon hela vägen in. Vilket jag trott att jag har gjort tidigare. Men som jag faktiskt inte tror att jag har gjort. Jag vet inte riktigt hur man gör.
Just det.
Och det är ju lite ledsamt. Men samtidigt tänker jag att jag reagerar. Och det här du säger nu. Jag reagerar också med irritation och vrede. Och jag tror också att det kan vara ett försvar från mig att tänka att allting är manér. Jag tror att det handlar nog också om nu i min, den relation som jag är i, som jag är under utforskande och uppbyggande och ett ständigt, vad var det hon skrev nu? Här handlar det om att ständigt hålla såret rent. För det kan jag säga, det är typ det jag håller på med. Där handlar det ju mycket om att faktiskt få syn på, vad är det här en rädsla för intimitet, eller handlar det om att jag vill få bort all bullshit ur mitt liv? Det kanske är lite av båda.
Hör inte de ihop då?
Hur menar du då?
Man måste få bort all bullshit om det ska vara rent.
Ja, jo, för jag vill ju bara ha det här raka, rena hela tiden. Nu.
När jag väl har fruktansvärt läskigt.
Ja, för när jag har fått smak för det, eller liksom förstått att det faktiskt finns, då finns det ingen chans för mig att så här backa. Och det var ju som vi förpratade lite innan och om en grej, och då så sa du, och det var modigt att du sa det, och då sa jag att det finns ingenting längre som jag inte säger, för att jag är så rädd att skapa mönster som jag tidigare har skapat genom att tänka att jag inte vill göra den andra personen ledsen eller besviken. Så istället så vill jag hålla det här såret rent hela tiden. Och det kan ju såklart vara ganska utmattande och utmanande. Men jag ser liksom ingen annan väg.
Nej, och där är ju den psykologiska närheten kan ju för mig vara bland den läskigaste också.
Ja.
Någonstans, för att man måste avslöja åsikter, man måste avslöja längtan, vilja, gränser. Alltså det är så mycket som ligger så otroligt nära, och det här kan säkert låta skitlöjligt för många andra. Bara, vadå, det är väl inga problem, det är bara att säga vad du tycker.
Ja.
Men
de känner inte oss.
Nej, precis. Det finns olika områden om man tänker olika. Ja. Och det är ganska många som ju har problem med att vara autentiska.
Ja.
Man kan tro att man är liksom så otroligt extrovert och liksom, nej men jag har inga problem så.
Mm.
Och här måste jag nästan säga någonting. Av en slump så började Spotify spela upp en podd ifrån början igen. Ja. Som jag började lyssna på nyligen. Och då är det liksom programledaren är en man och en kvinna. Men ursprungligen så var det två män som pratade. Och då hette podden Två män i en podd.
Ja, den.
Och det var väldigt avtändande för mig först. Så att jag bara, nej, vad ska de sitta och prata om liksom. Men nu har jag börjat lyssna på den, för jag fastnade direkt. Och här säger då en av programledarna, Erik Skylt, att han fick höra från en psykolog att nej, alla tänker lite fel om det här med introvert och extrovert. Så här, det är ju lite mer komplext än så. Och så gjorde den här psykologen då en särskillnad att de verkligt introverta, de vänder allting inåt mot sig själva, allting är ens eget fel. Medan de extroverta, de är ju också lika sårbara när någonting händer och vill inte ha fel och vill inte avslöja saker om sig själva. Men de pekar ut mot resten av världen, det är du som har fel. Det är alltid någon annan där ute och det är världen det är fel på olika sätt. Så här. Men båda är egentligen lika, har lika svårt att avslöja, liksom gå in på botten med vad de själva vill och vad de är rädda för och vad de behöver. Alltså, båda grupperna har problem med liksom någon slags psykologisk närhet som har att göra med att uttrycka åsikter och allt det här på ett visst plan. Förstår du vad jag menar?
Ja. Ja.
Den rör ihop det lite, för man måste börja tänka, definiera om och börja fundera, bara, men vilken tillhör jag då? Men jag är ju fortfarande liksom introvert enligt den där beskrivningen. Jag vänder ju också alla fel inåt mot mig själv och avslöjar inte heller för andra riktigt hur jag tänker. Utan bara vänder allting inåt och så sätter jag en gräns utåt.
Jag tror att jag är ambivert, om du har talat om det. Jag läste om det här nu. Det är ju att man är någon slags kombo. Mellan de här. Jag känner ju igen mig jättemycket när du säger att vända allting inåt och utgå ifrån att allting är mitt fel. Men där pratar jag ju också om det med folk. Typ hela tiden. Och söker hjälp och stöd hos folk. Och typ det här tycker jag är jättesvårt. Och jag tror att jag har gjort fel. Eller hur skulle du tänka om det här? Det här tycker jag. Ja, du vet. Så att. För jag, det är väl också så när man har gjort såna här tester. Att jag som introvert så laddar du batterierna bäst ensam. Så jag tänkte att men gud, det gör jag ju verkligen. Jag behöver ganska mycket egen tid. Men sen under pandemin så blev det väldigt tydligt för mig när man jobbade hemma hela tiden att jag höll på att gå ner mig totalt för att jag behöver den där fixen att träffa andra också. Så att där är det liksom både och att nej, men jag ska skicka en länk till dig om ambivert, vi får lägga upp det också. Någon länk till det.
Ja, precis.
Jag tyckte bara, nu har jag det. Det är ungefär som när vi har pratat enneagram tidigare, att det har varit så svårt att få tag i. Men sen när jag fick veta då att det fanns undergrupper till de här olika siffrorna, då blev det en annan sak. Vilket ju ännu mer ringar in mig på fyran, eftersom jag ska vara så speciell hela tiden. Jag ska inte vara där, jag ska inte vara där, utan jag har en egen liten grupp.
Ja, just det.
Nej, men så att, vad intressant, för jag hade inte hört den definitionen av introvert tidigare.
Inte heller, den var helt ny, men det underlättar ju uppdelningen, för att där vet man ju oftast om man hemfaller åt det ena eller det andra i olika känsliga situationer, exploderar och tycker att det alltid är den andres fel, eller börjar du hela tiden direkt och bara, nej men det är nog jag som har klickat på fel, eller...
Det beror sig på om vi pratar vanliga saker eller om trafiken. För att när jag sitter i bilen och kör, då är det alltid någon annans fel. De flesta är faktiskt idioter i trafiken. Så då kanske jag är jätteextrovert när jag kör.
Ja, det är klart. Man kan ju ha olika områden. De är skyddade. Men vad var vi? Vad var vi, psykologisk närhet?
Jag vet inte. Som vanligt är vi lite all over the place.
Ja. Men det är psykologisk närhet har, och där tror jag, undrar om jag har någon skillnad mellan kön där, att jag har lättare att prata med män. Nej, det tror jag inte. När det kommer till att avslöja hur jag tänker och tycker, och då drar jag nog alla över en kam faktiskt. Eller har gjort det i alla fall.
Har du något exempel? För nu har jag bara känt dig ganska kort. Men det var ju inte riktigt så att jag kände att du hade några problem med att prata djupt psykologiskt redan typ efter 5 minuter.
Nej, och det har jag ju egentligen inte alltid nu. Men däremot så har det varit väldigt svårt. Speciellt att säga liksom att ja, men nu har du trampat mig på tårna. Eller,
det är en annan
sak. Alltså sätta upp gränser så här. det är en helt annan sak. Otroligt svårt. Men det har också varit så här att stå för att jag tänker på ett helt annat sätt. Och det där tror jag vet inte om det kommer sig av att jag har nog alltid känt mig extremt udda. Jag vet inte. Men sen hör det också till, om vi ska prata enneagram igen, så är jag personlighetstyp 9. Och den brukar kallas för diplomaten.
Ja.
Och det ringar in väldigt väl. För jag vill ju liksom, om jag kliver in i en grupp människor och det pågår en hetsig diskussion. Ja. Då blir mitt fokus på något sätt att hjälpa alla andra och se alla andras argument på något sätt. Och det är inte så konstigt att jag då blivit samtalsledare i filosofikaféer och existentiella samtal. Liksom. För där sitter ju jag och liksom summerar och speglar olika perspektiv och allas perspektiv är okej och så vidare.
Ja.
Så det är ju liksom min personlighetstyp in action, perfekt liksom.
Ja, men nu är du inne på lite intressant, för jag tänkte liksom, jag tror jag tänkte annorlunda om det här med att prata om vad man känner och tycker. Jag kan ju inte sätta gränser whatsoever. Och jag kan inte heller riktigt stå för det egna. Det här är ju. Jag, däremot kan jag stå för mina tillkortakommanden. Och saker som jag är dålig på. Det kan jag prata om hur mycket som helst.
Oj.
Men. Jag tycker det är jättesvårt att sätta gränser. Jag tränar på det hela tiden. Och så inte nu då i min. I den stackars relationen, på att säga, den stackaren i min relation som får vara med om mitt liksom yviga gränssättande. För det är också det nu, att jag tränar ju jättemycket på att säga vad jag behöver och inte behöver och stå för det. Och att sätta gränser. Mm. Och det är ju väldigt liksom, det är nytt för mig, vilket gör att ibland kommer den här gränssättningen ut på ett ganska aggressivt sätt. På tal om vrede som vi pratade om förra gången. Men tack och lov så är ju det här en person som applåderar det här. Liksom. Som ser det här hos mig också. Och som ser det i många andra situationer. Att jag har svårt med det här. Det kan ju till exempel. Ja, men bara en sån här liten grej på jobbet. Att det finns en. Ja, men vi pratade väl lite om det här med inner development goals för ett tag sedan. Och jag gick igång på det här så oerhört mycket. Jag blir så entusiastisk när jag hittar något som träffar helt rätt. Och så vill jag liksom prata om det här för hela världen. Och om jag då stöter på en person som ifrågasätter det här. Eller kanske ser på det här som inte så viktigt. Eller säger någonting om det. Då blir det direkt, så tänker ju jag att jag har fel. Och istället för att jag då ska tänka att ja, men vi kan tycka olika och jag kan att jag kan stå för vad jag tycker och fortsätta tycka så. Så blir det som att jag fortfarande har jättesvårt för att tro att någonting som jag tror på eller tycker eller känner eller tänker att det kan vara, att det kan ha bäring liksom. Så då blir jag istället, då blir jag så här gråtfärdig och tyst och tänker att jag har fel. Eller att gud vad dålig jag är som inte kan hitta bättre argument. Ja, så det här är svårt.
Ja, och ändå är det så fruktansvärt skönt när man klarar den där, när man håller såret rent. När man verkligen i en känslig, känslosam situation. Mäkta med och säga ens autentiska innersta, vad det nu rör sig om.
Ja.
Om det rör sig om en gräns eller idé eller längtan eller vad det nu kan handla om.
Ja.
Eller hur det liksom, ja men var, att man blev rädd eller att man blev sårad, kränkt, ledsen.
Ja,
ja det, då är det ju,
ja, man växer.
Då är det ju magiskt när man är.
Ja, det känns efter, just då känns det kanske inte supermagiskt. För jag har ju ett par sådana exempel som inte är så jättelångt tillbaka. Men efter ett tag bara, men gud, jag gjorde det liksom. Och så tänker man att hela världen på något sätt ska, inte applådera. Men att de alla ska bli så häpna eller kanske tycka att man gör en så stor grej. Eller oj, vad hon var otrevlig nu. När man själv tycker att nu. Nu fasen sätter jag ner foten och står för vad jag tycker. Och då är det inte ens någon som riktigt egentligen märker. Och, ja, det kan ju vara lite nedslående kanske.
Ja. Och på det här området, nu när vi sitter och pratar om det här, så känner jag att det finns någonting som, vad ska man kalla det då? Falsk psykologisk närhet. Ja. Som man kan komma in på. Och du vet, det är ju på de här middagarna man är på. Ja. Där alla är så rörande överens hela tiden. Och det börjar bli, alltså, alla kanske inte känner så. Men jag kan efter ett tag känna ett enormt obehag. Mm. När det börjar bli, jag menar du vet, alla eskalerar. Och alla börjar berätta olika historier som just ska bekräfta samma sanning hela vägen också. Och det är ingen som någonsin har en åsikt av ett annat slag eller kommer med ett perspektiv av ett annat slag och så vidare. Och jag tänker att det kanske är när man är inne och rör sig i det här mannet som jag pratar om. Det här, så här ska man tycka om det här området. Och det är så tvär, det är så säkert att röra sig inom det här området för att alla vet att det här är helt rätt. Det här är, om man skulle till och med kunna använda det här gamla uttrycket som kanske ingen använder längre, PK, och tycka om det här området.
Ja.
Och så tror man att gud, vad trevligt vi hade och alla pratade så mycket och det var intensivt och sådär. Men egentligen har man bara suttit och staplat samma självbekräftande rundgång.
Jag får typ eksem. Folk måste säga vad trevligt vi hade det. Eller vad härligt vi har det. Då vill jag typ så här, då vill jag sätta eld på saker. Gud vad jag känner igen det där. Och jag tror ju någonstans att ibland i mina liksom mer storsinta stunder när jag känner en kärlek till mänskligheten, vilket händer då och då, då kan jag känna någon slags ömhet liksom för folk i den situationen, att här sitter vi och försöker liksom så gott vi kan att hitta någon slags gemenskap och sammanhang och vi vill känna att vi är en del av någonting. För att när man är i en sån, när man har hamnat i ett sånt sammanhang då, när man bara fortsätter att bekräfta varann eller bekräfta samma historia, då är det ju väldigt obekvämt både att vara den som går in och ifrågasätter och att vara de som blir ifrågasatta. Det är ju asoskönt. Och, vilket ju gör att det är mycket lättare att spela med i det här fjöset som är någon slags falsk närhet, man säger. Och det tycker jag också kan synas när man är på sån här, middagar eller after work, det kan vara, folk har druckit lite och så sitter man och pratar om så kallat djupa saker eller ganska så intima saker. Men det är ändå inte på ett autentiskt sårbart sätt. Förstår du vad jag menar? Att man kan vräka på om alla möjliga saker som egentligen är ganska personliga. Men det är ändå inte på ett sårbart personligt sätt.
Precis, och här måste vi nog komplicera till det ännu mer. Men det kanske är de här skalorna som spelar roll då. För alltså det finns ju, alla har förmodligen en uppsättning ganska safe områden.
Ja,
och vara ganska utlämnande på.
Mm.
Det här är inga problem för mig att berätta att jag gjorde bort mig här på det här viset till exempel. Och så kan man tycka att man har varit intim på något sätt och lämnat ut sig själv lite grann. Men egentligen var det ganska säkert.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Och så sen finns det de här, man skulle aldrig avslöja att man reagerar på det här viset i de här situationerna mot sina barn till exempel.
Nej.
Eller vad det nu kan vara.
Ja.
Och det är någonting så otroligt fint när man märker att någon vågar säga en sån där sak. Det ändrar stämningen i hela rummet tycker jag.
Ja.
Visst finns det de som blir obekväma då också. Det kanske det är. Men jag känner hur liksom ett fönster öppnas och syre släpps in.
Exakt så. Och jag tror att de flesta egentligen vill ha det där fönstret öppet hela tiden.
Mm.
Det blir lite unket liksom annars. Jag tror ju, även om man kanske inte riktigt är medveten om vad man är en del av, så tror jag att man kanske känner sig lite så här oren efteråt. På något sätt.
Mm. Ja, men det kan man ju göra när man har träffat någon och umgåtts med någon och så kan man känna sig oren. Det, här, ja. Det är sant.
Ja.
Och då har man kanske fallit in i det här. Men av någon anledning så möttes man bara inte den gången. Utan det blir prat om barnen eller någonting på en ganska ytlig nivå.
Ja, och det är så märkligt det där. Att det egentligen finns alla rätt på pappret med vissa personer. Rent teoretiskt så skulle det här vara en person som jag skulle kunna ha superintressanta samtal med. Eller ha jättekul med. Men sen är det, jag vet inte. Sånt där tycker jag är så svårt att förstå ibland. Vad det är som gör att det inte flyter.
Nej. Skulle du våga säga?
Nej.
Skulle du våga säga det liksom? Nej, säger du.
Nej, gud nej.
Jag tänker om... Ja, men om det finns ett sånt här... Vad ska man kalla det för? Brännhett område som du helst inte avslöjar att du reagerar på.
Jag tror att... Det här är under, vad ska man säga, renovering och uppbyggnad. För att tidigare så tror jag att jag varit jättebra på att lajva hur bra allting är. Även tror jag liksom relationer bakåt. Nu har jag liksom väldigt... mycket gott att säga om min senaste relation. Men om man liksom tittar bakåt så har jag varit väldigt benägen att visa upp och vad ska man säga, försköna och inte riktigt liksom bjuda in till och stå för att saker är problem. Och jag har nog trott så här att ja, men det handlar om att jag inte vill lämna ut min partner. Men jag tror att det mest handlar om att jag inte vill lämna ut mig själv. Och att jag inte vill framstå som någon som är i ett förhållande där det här är ett problem. Förstår du?
Mm,
just det. För att det är en skugga på mig att jag som vet hur det ska vara. Vilket jag har gjort på något sätt att genom att bjuda in till samtal. Och tycka att man är ganska ärlig men då presentera... den ljusa bilden hela tiden, så har ju det gjort att jag har skapat ett ännu större avstånd mellan mig och andra. För då har väl de någonstans tänkt att jag har sån koll på saker. Och så har jag inte det alls. Och där kan vi snacka fake. Fast jag tror inte att jag riktigt har varit medveten om det.
Du, här måste jag nästan flika in en sak.
Ja.
Det har, här kommer ett avslöjande.
Ja.
Det är en sån sak som jag kan göra. Och det har jag även gjort med dig. När vi pratade i telefon någon gång nyligen. Att vi pratar om ett område där det finns något problematiskt. Sådär, så kan jag också leta efter minnen av det problematiska. För att också liksom, jag vet inte vad det är jag gör. Men det kanske är den diplomatiska sidan igen. Jag vill att du ska känna dig bekväm. Eller vem det nu är ska känna sig bekväm i att berätta det de gör. Och jag bekräftar genom att, du vet, skrapa i minnet. Efter, ja, men jag, den här situationen påminner om det. Men egentligen så tänker och känner inte jag så.
Nej.
Kanske har gjort, kanske inte gör idag. Så kan jag göra. Det kan jag avslöja. Och så kan jag komma på mig själv efteråt. Nu gjorde du så där igen. För det där är en sån reflex jag försöker jobba med. Att... nej, men du, det där är inte du längre. Sluta. Varför gör du sådär liksom?
Men kan du ge något exempel?
Kan man kan tycka att det känns oskyldigt och fint. Alltså jag kommer faktiskt inte ihåg vad vi pratade om senast på telefon.
Kan det var det någonting jag pratade om som var lite så här sårbart och...
Alltså Linda, hur mycket pratar vi inte när vi väl pratar? Så att det... Och vi spelar verkligen inte in allt. Det ska ni vara glada över. Men, nej, jag kan faktiskt inte exakt komma ihåg. Men ja, jag bara kände att det där. Och det är ju en sån här, det blir inte intimitet och närhet.
Nej, men tror inte du att det är den där att man vill, för det känner jag igen jätteväl. Att man vill vara, man vill att den andra personen ska känna sig inte konstig. Man vill att den andra personen ska känna sig trygg och vara helt bekväm med vad den har berättat. Och att också så här, oj, det finns fler som jag. Mm. Det där är jättetypiskt mig också. Jag gräver alltid upp något minne. Och det handlar nog lika mycket om en själv då på något sätt. Men eftersom man någonstans... Tänk om jag är nia istället, Susanna, tänker jag nu. Jag vet inte, jag är inte klar med det här med enneagrammet. Vi får djupdyka i det i något annat avsnitt. För det är kul och svårt. Jag känner igen det väldigt mycket från min typ av, alltså min samtalsteknik. Fast det är kanske snarare så att jag öppnar det här fönstret genom att prata om någonting väldigt personligt och sårbart. Som sänker axlarna på den andra och får den att prata. Och sen är det liksom igång.
Ja.
Det kanske är snarare så att jag börjar. Än att jag...
Just det.
Och sen tror jag också att jag rotar upp exempel också. Absolut.
Ja. Och där tror jag att jag har blandat ihop att... Alltså intimitet och närhet när det kommer till det här psykologiska, sociala planet. Ja. Handlar om likhet.
Ja,
att vi ska hitta gemensamma nämnare och likheter.
Ja.
Men det snarare så är det ju egentligen tvärtom, tänker jag.
Att du är lite rädd för att det inte ska vara likt, precis som jag. För att det skulle kunna skapa, att det skulle kunna bli, vad heter det? Att det blir dissonans eller konflikt. Vilket jag ju är livrädd för.
Mm. Dissonans och konflikt och liksom att bara det att... Jo, men av att där tänker, du tänker på det viset och jag tänker på det här viset. Och då minskar det på något sätt avståndet oss emellan, inbillar jag mig. Men jag tänker att om du vågar berätta någonting om dig själv som jag inte håller med om. Utan från mitt håll ser det ut så här. Då har man ju egentligen varit mer autentisk. Och man har ju plockat upp någonting mer intimt från sitt inre, tänker jag. Om man faktiskt vågar stå för det. Så att det där är ju en dum tanke jag har.
Ja, men det är väl också det som personerna som vi pratade om precis, som sitter och bekräftar varandras historier. Det är precis det de gör.
De vill ju då är de inne på likhet igen.
Ja.
Mm. Precis.
Det är ju där liksom att man, det handlar ju också om någon slags välvilja, tänker jag. Att man vill hålla med och man vill känna att det är lite så här vi mot dem också, tänker jag.
Ja, precis. Det bygger något. Men det är lite grann som skvallret. En annan version av skvallret kanske.
Ja, för där tycker jag du är inne på något jättespännande. För det är ju samma sak där. Om man då ska träna på att inte haka på sånt heller. Det är också lite svårt och lite obekvämt. För det är ju verkligen så här som att den här personen då som säger någonting, den vill ju ha medhåll. Så det är som att om den här personen berättar om någonting, något skvaller eller någonting kanske lite så här, varför ska den här alltid hålla på så här? Det känns ju som att hon bara vill bla bla bla, eller hur? Och så sitter man där och så tänker man, nu hör jag ditt ego prata. Nu hör jag en liten människa som är rätt så småsint och som tycker att man inte ska förhäva sig, och då tar du ut det på den här personen. Jag har ingen lust att bekräfta dig i det här. Och om man då inte säger någonting, då blir det ju väldigt tyst och konstigt.
Mm.
Och då måste jag ändå säga någonting, så då kanske jag säger, ja, fast man kanske kan tänka så här istället, eller också, eller någonting.
Mm.
Jag skulle önska att jag bara vågade vara tyst. Eller ställa någon så här, hur tänker du då? Men där är inte jag än.
Ja, hur tänker du då? Mm. Eller en sak som jag kan använda, det här har jag lärt mig av en vän som har det här samtalssättet. Du vet, som kan sitta och plira på en så här lite grann med ögonen, och så efter ett tag säger så här, du, får jag utmana dig lite? Så kommer de med ett påstående om det man säger. Eller liksom, kan det inte vara så här då? Att du tänker så här? Eller att det här händer på något sätt så här?
Ja.
När det blir upplagt på det viset så blir det ju oftast ganska bekvämt ändå. Ja. Och jag använder mig det i samtal med klienter och så också. För att det är ändå ett ganska mjukt sätt. Och det är så här, ja, jag utmanar. Det här kanske blir obekvämt, men jag säger heller inte att det är sant.
Det där ska jag träna på. Och liksom, det borde man skriva upp någonstans. För det ska man få användning för lite dagligdags, tänker jag.
Ja, det kan bli en brygga. Så, ja. Men det, och det brukar fungera bra. Därför att det är liksom, det kommer oftast oväntat eller någonting in i samtalet, känns det som. Ja. När man gör det då. Mm.
På tal om närhet så måste vi också säga att vi spelar in det här utan att se varann. För att jag har så dåligt nät hos mig.
Ja.
Så jag vet inte om det överhuvudtaget märks. Eller om det märks att jag börjar bli mer och mer täppt i näsan. För att mitt nässprejsberoende gör sig påminnt så här dags.
Ja, men syn är också en väldigt viktig grej. Det,
ja.
Att inte se dig nu när vi pratar.
Jag vet vad jag tänkte på nu när du sa syn. Det är, för vi pratade om det här med obekväm med så här ömhetsgrejer och så. Jag tycker det är jättesvårt med det här att se någon i ögonen. Och att se någon i ögonen länge. Och jag vet inte riktigt när går gränsen. När ska man titta bort? När ska man se varandra? Förstår du? Det är som att det upptar jättemycket av min hjärnkapacitet. När man har ett samtal. Så att. Det där, jag vet inte.
Var tittar du någonstans då?
Jag tittar ibland i ögonen. Och sen så liksom är det som att jag tittar upp. Och lyssnar intensivt. Och liksom så här, och så tittar jag tillbaka. Så. Det är någonting med det där som skrämmer mig lite grann. Jag tycker det är lite läskigt. Och jag tänker på så här. Nu drar min hjärna iväg och börjar tänka på så här, saker jag läst om tantra. På tal om närhet och sex och allt sånt där. För det känns som att det är någon sån här. Jag kan inte så mycket om tantra. Men som jag förstår det så är det väl just någon sån här idé om något autentiskt på alla plan samtidigt. Och då vet jag att jag läste någon grej om att man ska så här se varann i ögonen jättelänge och att det ska hända något då, och jag har liksom, jag tycker det är jätteläskigt.
Du har aldrig provat det?
Nej.
Ja.
Eller jag har väl så här fnissprovat det, men det har inte gått så bra för att jag har liksom blivit obekväm eller varit tvungen att skratta eller liksom, ja, så vad handlar det om?
Det är fruktansvärt kraftfullt ju. Den här konstnären Marina Abramović, nu slaktade jag hennes namn. Men hon gjorde ju en performance där hon bara satt i ett rum.
Ja.
Folk fick komma och sätta sig mitt emot henne på stolen. Och så tittade hon liksom med innerlighet den andra personen i ögonen.
Ja.
Så folk började ju gråta och köade för att få sitta där och hade ju en otrolig upplevelse.
Ja.
Och jag gillar ju att utsätta mig för saker, så jag brukar åka iväg på alla möjliga konstiga grejer för att pressa mig lite. Och då har jag varit i Italien på ett ställe där det var flera gånger de använde det här att man skulle sitta med en person och bara titta in i ögonen liksom. Och det är en människa man inte känner.
Ja.
Och det är mycket lättare med någon man inte känner.
Ja.
Tycker jag.
Ja.
Än med någon man känner ganska väl. Men kanske inte lever i den absolut närmaste relationen med. Så det är ju mycket, mycket, mycket svårare.
Ja, det är det.
Men någonting händer om man kan göra det. Okay. Och alltså det är jätteläskigt för att man känner en enorm intim närhet med den här personen. Som om man är, ja men där skulle vi kunna prata själ. Den här, man kommer in i den här existentiella andliga närheten på något sätt. Alltså man möts på ett sånt djupt mänskligt existentiellt plan att man känner som att man har känt den här människan för evig tid. Och kommer att aldrig vilja skiljas åt.
Nej.
Någonsin igen. Det är jätteläskigt.
Men. Kan man liksom göra något kan man, för det här, jag tycker ju verkligen att det är, och det är samma sak där tror jag någonstans, att jag som har lite problem med gränssättning, att det är som att gränsen mellan en själv och den andra suddas ut. Och det gör mig väldigt obekväm. Och rädd. Och så vet jag inte riktigt hur jag ska förhålla mig och hur jag ska vara och hur jag ska se ut och vad jag ska göra. Det skapar jättemycket sån här...
Men jag skulle vilja beskriva det som att det som händer då när man sitter och tittar på det där viset och det blir en någon form av innerlighet till slut, det är ju att bådas ego försvinner. Och det är när egorna tittar på varandra som det är svårt. Men när det där, det försvinner och det kvar blir självet, då är det som att då hittar man den gemensamma kärnan.
Men hur lång tid tar det då? Liksom...
Ja, så det har varit övningar när man sitter och tittar på varandra i 5 minuter. Och det kan låta väldigt kort, men det är extremt lång tid när man väl sitter där.
Och att man når dit under de 5 minuterna?
Det kan man ju inte svära på att alla gör. Det vet jag inte. Men de 2 gånger jag har gjort så i såna här övningar så kände jag så.
Ja.
Det var liksom nästan på gränsen som att man kände som medkänsla med den andra människan. Att man skulle nästan ha kunnat börja gråta lite.
Undrar om man skulle kunna göra så här liksom. Ja, men med så här fiender och...
Ja, sätt Zelensky och Putin och titta på varandra.
Ja.
De kan inte, jag lovar det, de kan inte gå ut ur det där rummet och bara fortsätta som vanligt. De kanske skulle gå över efter ett tag, men i början det skulle inte gå.
Nej. Ja, men det här är det här är jättespännande. Det känner jag att det här är ändå någonting som jag skulle kunna tänka mig att närma mig lite grann och utforska. För kanske får det liksom konsekvenser på de andra närhetsområdena också på något sätt. Vilken fin...
Och jag tänker också att det kanske var en fin avslutning och då skulle vi gå vidare.
Vi band ihop till de första 3 punkterna där. Men för all del, sabba den cirkeln du. Säg något.
Ja, eller så bara syr ihop det. Ändå.
Nej,
jag tänker på, vi sa någon gång om det här med när vi har den här typen av sex när man faktiskt verkligen är nära och det känns som att det är både närhet på fysiska, psykologiska, existentiella.
Ja.
Då för min del så har det varit ögonkontakt.
Okej.
Okay. Alltså att man på något sätt inte har slutit sig inåt i sin värld utan varit närvarande även med blicken.
Ja. Jag hoppas att jag kommer komma dit någon gång också. Men det tror jag. Eller jag hoppas.
Du får fråga någon att öva på.
Ja.
Men det är svårt och det är, som sagt, jag har inte provat det med en person som jag känner liksom så här på något plan utan med främlingar och då kanske det går snabbare. Jag vet faktiskt inte. Ögonen är ju själens spegel.
Ja, de säger det. Det kanske blir en lagom så här övningsgrej till nästa gång. Ögonkontaktsträning.